Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt gästas jag av smyckesdesignern och entreprenören Eva Attling. En karriär så lång med så många olika vägar av yrkesval. Eva slutade skolan i nian och valde sedan att jobba som modell och skribent, programledare, sångerska för att sedan landa i att designa sina smycken. Hon gjorde sitt första smycke redan som 11-åring och som 16-åring så var hon faktiskt inne på att bli smyckesdesigner och juvelerare. Men livet tog lite andra vägar först. Och visst har det blivit en lyckad karriär att hon satsade på just smyckena, för de har sålts världen över och bärs av stora celebriteter. Hon har fått flera priser som Guldknappen 2010, Chefsgalans hederspris 2013 och årets hederspris på Ellegalan 2018. I februari fyllde denna underbara kvinna 70 år. Och jag tänkte vi skulle gå tillbaka och låta Eva ta oss igenom hennes liv. Hur hon beskriver sig själv som barn. Varför hamnade inte hon i drogträsket där flera av hennes vänner i ungdomen hamnade? Var kommer hennes drivkraft ifrån? Har hon reflekterat över sitt liv med möten som hon haft med så många världsstjärnor som hon mött på vägen? En fantastisk människa som värnar sitt privatliv och sitt varumärke på ett briljant sätt, tycker jag. En röd tråd tycker jag mig se genom hennes yrkesval, att förmedla budskap och det hon känner, oavsett det gäller uttryck i bilder, låttexter eller i sina smycken. Ja, vi kommer in på det om en liten stund, för det här samtalet, det har jag sett så mycket fram emot. Du har ju inte haft någon ålderskris heller, eller hur? Jag hörde att du sa någonting, att vid 28 trodde du det, för någon sa det till dig.
Ja, men det var, ja, precis. Det var faktiskt Lundell.
Ja.
Ja, för jag mådde lite dåligt sådär. Och då var jag 28 och då sa han, ja, det är 30-årskrisen, Eva. Jaha. Sen är det ju så, det är ju som du som också har barn, att man vet, nu är det den här fasen. Och nu är det den här fasen. Och det upplever vi väl, det finns väl i våra... När man går vidare och man går igenom saker som blir som en liten brytning. Sen är det ju så att jag känner inte igen mig själv. Och helt plötsligt så det man kunde igår har förändrats för att man förändras själv. Det är ju en sån här fasbrytning. Det tror jag, det går vi ju igenom alla människor.
Mamma sa i alla fall alltid, jag är inte gammal, jag har bara levt jävligt länge.
Ja, precis så är det.
Den älskar jag.
Ja.
Om vi tittar tillbaka lite grann då, så är du ju uppvuxen i Högdalen.
Ja.
Fyra systrar. Mm. Om du skulle beskriva dig själv som barn.
Mm. Jag frågade min mamma, varför har jag gått ett år i varje skola? Ja, du var unstoppable. Det gick inte att stoppa dig. Du sa, nu ska jag gå estetlinjen. Ja, då fick jag gå in i stan. Där var jag 2 dagar kanske, sen hoppade jag tillbaka till Bandhagen. Sen gick jag i Sjöängen och sen gick jag... Så att jag har varit på en sån här reunion en gång. Och det var i 8:an och då hade jag bara gått 1 år. Så att jag har ju inte så många klasskompisar som många har så här, vi träffas, det är gamla klasskompisar. För jag har typ haft en i varje år, du vet, en skola där och en skola där. Så att jag var väldigt bestämd, var väldigt kaxig. Hopplös barn, tror jag. Men min mamma litade på mig, och jag hade ju en pappa också såklart, men det var ju mamma, hon var ju hemma, och jag hade ju fyra systrar, så att vi var en stor familj. Jag var faktiskt inne i den lägenheten när jag skulle nu, jag har ju startat en kreativ hubb som jag kallar för The Högdalen. Och då så tog jag reda på vem det var som bodde i lägenheten som vi bodde, 7 personer i 3 rum och kök på 60 kvadrat. Så sa jag, hej, får jag komma in och ställa mig i lägenheten? Och hon sa, ja, det är okej. Alltså det var helt otroligt. Det är som ett rum hemma typ. Nej, men det var hur vi samsades. Vi bodde ju då 4 barn i ett rum, och så bodde minstingen hos mamma och pappa.
Det är helt fantastiskt. Och liksom just att förstå hur alltså den insikten, alltså att få den, det perspektivet lite grann också.
Det är väldigt nyttigt. Det var helt fantastiskt faktiskt.
Och jag kan många gånger känna att härligt när man hör om de sådana berättelser när man bodde så många tillsammans, för det måste ju varit också en väldigt närhet i familjen.
Ja, mycket bråk och, alltså det är ju första, det är din första världsbild. Det är ju familjen och hur det funkar. Får jag låna din minikjol? Ja, om du låtsas att du är min brorsa så kan du få följa med upp till Högdalens tunnelbanestation. Men du får inte prata. Och så klippte jag min syra Susanne. Lite så här, det var lite som Vidal Sassoon, så att man klippte hår så att det var lite pojktjej. Så där lite androgynt. Och så fick hon följa med, och så fick hon inte säga något. För att jag var så trött på 4 systrar.
Så hon fick låtsas vara brorsa?
Ja, och så när det ringde på dörren så fick hon gå förbi. Och så, vem var det där? Ja, det var min brorsa. Så jag frågade Susanne nu så här, hade du något killnamn? Nej, vi kom aldrig till något namn. I alla fall inte vad vi kommer ihåg. Men
att du fick klippa henne, det var inga problem?
Alltså, jag var ju... storesyra.
Så du var storesyra som bestämde lite?
Ja, och sen så mutade jag dem.
Alltså, i och med att jag har systrar själv som är storasyster, men jag har ju, då är jag ju äldst på pappas sida.
Ja.
Så att jag är ju liksom både och. Och det som jag har reflekterat över väldigt mycket är att man inser som lilla syster,
ja,
så är det ju så att sina syskon väljer ju inte än. Nej. De väljer ju inte att hänga med mig.
Nej.
Utan de måste.
De måste.
Ja, exakt. Mm. Och vi har ju skrivit en bok om mamma nu.
Mm.
Och då ni har läst om vad syrarna skriver, och de har ju såklart valt mig i flera tillfällen, men det man kommer ihåg och det folk pratar om, att Malin var ju så snäll och hon tog ju hand om dig och hon klev åt sidan, Monica tog hand om dig. Jag bara, var det ingen som valde mig för att jag var nice? Liksom. Alltså som lilla syster får du ju så här, och så blir man ledsen för att man inte får vara med, och så tar de med en i alla fall. Mm. Ja, men alltså, du bara grinade och fick ta med dig. Och jag var ju egentligen ganska glad. Men det är lite intressant att se det här. Hur man som stora syster tycker att man så här, ja, jag är snäll och tar med dig. Och sen som vuxen så har man fått höra hela tiden att ja, de ville egentligen inte, men okej då. Så det är så kul att se olika perspektiv från systrar. Men du var ändå, för många stora syster kan ju bli väldigt omhändertagande för att ta hand om alla också. Har du den delen med dig, att du tog hand om dem också?
Jag var ju tvungen.
Man hjälpte åt.
Nej, men jag tror att när jag var typ då 28 där, eller 25 någonting så här, så sa jag, nej, men jag vill inte ha barn. För jag hade haft så mycket, alltså det var ju en stor familj, och jag tyckte nog inte att det skulle födas mer barn till den här ruggiga världen. Men det gjorde jag ju inte, som tur var så gjorde jag ingenting åt det.
Mm.
Och när jag var typ 33 började jag kolla på barnvagnar. Så jag bara, titta vilken gullig bebis. Så där. Ja.
Och då kom det. Men lite grann kanske för att du hade 4 systrar att ta hand om. Så du hade ju haft väldigt mycket barn.
Ja, precis.
Du hade ju varit, inte förälder, men omhändertagande väldigt många år redan. Mm. Så det kanske inte är så konstigt att man känner sån period.
Nej.
Men det var ju ganska stökigt ute i Högdalen också.
Väldigt stökigt.
Och det jag tänkte på lite grann nu, för nu har jag lyssnat en del, på en del intervjuer med dig och läst och så inför det här. Så dels så pratar du om att en släng av ADHD kanske. Jag kan ju prata om det som jag själv har ADHD.
Ja, du har det.
Ja.
Ja, jag har ju inte blivit utredd, och man får ju inte säga en släng. Jag har fått jättemycket skit för det. Jag har ju ett armband som du ska få mig nu. som du kan ha istället, så kan jag ta ett nytt på jobbet. Här ska du få ett
armband. Vad är det här då?
Det står ADHD på den.
Nej men alltså.
Så den ska du ha. Det är men ju helt gud, perfekt. Det här är ju väldigt spontant. Men
det var väldigt
nu,
spontant.
När du sa det så.
Vad fint varsågod. Att du har gjort. Den här ska jag ta bild på. Ska jag lägga ut den på Instagram som du ser.
Men det min pappa hade ADHD. Ja. Och jag ser ju det också på mitt. Hur min. Du frågade hur jag var som barn. Att jag bytte, jag vill inte stanna kvar. Jag har Eva Myror i byxorna i skolan. Och jag tyckte inte att det gick fort nog. Och, så jag ser ju, men jag har en väldigt, om jag har det så har jag det väldigt bra. Mm. För den energin som en ADHD-person har, den är ju fantastisk.
Ja, det är ju, det finns ju många som har väldigt, väldigt jobbigt med det, men, ja, absolut, men jag tror också många gånger att det är också för att man inte har blivit respekterad för den personlighet man har från skolan eller hemifrån, att man blev en jobbig unge, men det var ju för att du trycktes in i en värld som inte passade din. Alltså lite grann som du pratade om, att du söker till andra skolor, för där kanske, omedvetet, kanske det är mer kreativt eller som jag är. Eller så går man till nästa. Mm. Också det här med att man inte kan koncentrera sig kanske alltid så lätt. Så när jag lyssnade så tänkte jag just på det så här att ja, jag sätter ju absolut inga diagnoser, men eftersom du själv pratade om det så var det så här, check på den, check på den. Mm. Och också väldigt kreativt, tänker utanför boxen. Mm. Så att om flera kunde få bli uppskattade för de sidorna som är sådana styrkor, så skulle det också bli så mycket lättare för dem i livet. Men däremot så är det också väldigt många som hamnar i drogträsket. Som har,
självmedicinering,
det, precis, och det var det jag var lite fascinerad över, att du inte fastnade, för du hade väldigt många kompisar som gjorde det.
Mm.
Vad var det som gjorde att du inte gjorde det, med tanke på också den, nu man vet att du har den ådra du har av ADHD?
Så jag är oerhört positiv. Jag älskar livet. Jag är, och sen tror jag att min största drivkraft är nyfikenhet. Så att när jag var med mina kompisar som drogade jättemycket, och även jag var ju i den svängen, så ville jag nästa steg, nästa steg, nästa steg. Så att min bästa kompis, som vi lovade att vi aldrig skulle liksom sätta en nål i armen, och sen träffade hon en kille och så blev det så. Hon lever inte idag. Medan jag, det där var ju tråkigt. Jag testar, men jag har den här drivkraften att vara, vad är det runt nästa hörna? Och vem är du?
Men också hade du en mamma som litade på dig, som gjorde att du också kände en, för att hon visste ju hur busig ni var.
Ja, och om det var så att min pappa hade fått reda på det, då hade jag blivit inlåst som några kompisar då. Jag hade en kompis som, när de fick reda på att hon var ute och rökte hasch och grejer, och så, då låste de in henne, och det vart ju motsatt effekt. För att det, så här är det ju, hormonerna styr så jäkla stark när du är tonåring. Alltså det är bara, och det är väldigt, väldigt, väldigt starka krafter. Och om du säger då att det där får du inte och sätter ett stopp där, då blir det ju, kan det bli, verkligen bli en motsatt effekt. Och det såg jag så mycket just när man var 13, 14, 15.
Mm. Och du var också ganska tidig i buset.
Ja.
Ja. Mm. men och det är också så här, jag vet inte om det är, jag inbillar mig, och det kan inte jag, men att det liksom också tjejer har, det kanske är för att jag själv var ganska stökigt, ett sådär busig tonåring. Mm. Och så har jag söner nu som har varit mycket, de har också gjort sitt, men de har varit mycket lugnare än vad jag var. Jag behövde inte liksom hävda mig på samma sätt på något sätt, ute bland och vara med de här äldre coola, utan jag var lite mer stökig än vad de har varit.
Mm.
Hur har du tänkt med dina egna barn?
Jag har varit oerhört orolig. Kan jag säga. Ja. Jag har varit jätteorolig. Du vet, man har inte kunnat vänta förrän man hör nyckeln i dörren. Att man kan, då kan man somna när man vet att de kommer hem. Och Adam har ju gjort sina grejer. Och Simon har gjort sina grejer. Men jag har varit oerhört orolig. För att jag hade den bakgrunden jag hade.
Du har varit, och knark rädd för
det, det är skiten alltså. Det är verkligen skiten.
Ja, det är den största oron.
Jag är sån antidrogare, så du fattar inte alltså.
Du har ju sett så mycket också, så du vet ju hur fel det kan gå. Bara genom att, för vissa saker är liksom en inkörsport till det. Men det här är inte så farligt, nej inte nu.
Nej, men det är också så att jag har ju kunnat dra nytta av mina erfarenheter när jag öppnar butik till exempel. Och talar om för personalen så här, den som ser ut så är heroinist. Han är väldigt, eller hon, det är väldigt farlig drog, för att det handlar om att man ska överleva om man inte får sin, och då blir man väldigt farlig. En människa som går på speed gidrar, men inte så farlig. Och så att det där har jag lärt mig av mina, vad som, ja, min bakgrund då, alltså av mina kompisar, och man vet hur droger funkar.
Men du hamnade sen nere i, det blev modellandet efter, för du började, ska vi säga, vi kommer komma tillbaka till det med smyckedesign och hela den biten redan som 11-åring.
Mm.
Så där, den nyfikenheten föddes ju redan där på...
Ja, för vi fick ju göra trä och metall, och killarna fick göra syslöjd.
Var jätteglad för.
Ja, jag hade ju en farmor som var alltså, proffssömmerska, så att... Och hon var så supernoggrann, och det hade ju inte jag tid med att vara så. Men metallen passade mitt temperament så bra.
Vad är det, på vilket sätt då, menar du?
Man får banka och man får forma det här jobbiga. Då var det ju inte äkta silver i skolan såklart. Det var ju olika plåtbitar och sådär. Men jag har ju två armband som mamma sparade, och det är helt otroligt. Det är så superpassform på det ena armbandet där. Så att,
vad är det du kallar det? Svanen?
Ja, det är svanen. Ja.
Men där började det hela?
Där började det hela, och sen så gick jag i nian, då hade jag redan börjat hänga på Philips på Regeringsgatan och med Hansson och Karlsson, och vi hade party för Jimi Hendrix, och jag åkte direkt därifrån, sista tunnelbanan hem, och sen så någon gång var det faktiskt från Philips då, så var det en klubb i 3 månader. Och skitkul. Och då var jag 16. Och då kände jag, nej, men här med skolan, det var ingenting för mig. Och så hade pappa en kompis som var silversmed på Snickarbacken 1. Han och Bengt Liljedahl, som jag sen fick lärlingsplats hos. Pappas kompis, honom såg jag inte så mycket faktiskt. Han var inte på jobbet. Men Bengt, som är fantastisk. Ofta när jag har hört kollegor prata om när de har varit hos som lärlingar, så har det varit väldigt stränga män som har varit liksom silver- och guldsmeder. Men Bengt var fantastisk. Så att,
vad gav han dig som du har tagit med dig genom livet?
Verkligen... en vänlighet att, ja, du gör ditt jobb här. Man cyklar iväg till, man måste få kattfotstämpel på guld, i guldet på den tiden. Det behöver man inte ha nu. Men då cyklade man iväg dit, och sen så kom man tillbaka. Så gjorde man sina poleringar. Man fick göra det som är grunden till silver- och guldsmidet då. Och jag kanske fick 75 kronor i månaden där. Det var så här, man behöver ju inte få betalt som lärling då.
Nej.
Han har ju också gjort guldknappen, min guldknapp som jag fått av Damernas Värld.
Ja.
Den har han gjort, så att jag har en jättefin bild på oss. Och han sa, tänk, du har pratat om mig när du har åkt runt i världen. Det är ingen som har gjort det så mycket. Åh, det är ju jätteroligt, Eva.
Ja, vad fint.
Ja, men, så att, och jag var väl där kanske ett halvår bara. Innan jag blev upptäckt som modell då.
Exakt, för då blev det, då drog du iväg lite det här från skola till skola, bytte skola, så byter du lite fokus på vad du... Vad du inriktar dig på.
Ja, precis. Och då var ju det... Alltså, vad ville man bli när man var ung tjej? Man ville bli flygvärdinna.
Ja.
Ja, det kan man ju lika bra plugga till sjuksköterska, tycker jag.
Ja, men jag ska faktiskt komma till det sen. Men du blev i alla fall modell. Och det var ju liksom... Det är ju sån här värld... Jag vet inte hur ungdomarna känner över det idag. Men jag vet, när jag var yngre, det var ju liksom så här att... Modellerna var ju... Alltså det var ju gud. Man var ute på modemässan och såg de här snygga tjejerna och killarna som var... Alltså, och man visste att de fick åka till Europa och New York och leva livet liksom. Man tänkte ju bara att de fick gå på härliga plåtningar och vara med på roliga fester. Men det är inte bara vara modell.
Nej.
Det är ett alltså, jäkla slitt jobb.
Absolut, och det krävs en viss typ av person att vara modell. Det är ju ett sånt... Slit. Du lär känna städerna väldigt bra, för du får gå. Du träffar olika fotografer, du kommer att visa dina bilder. Och så väntar man på jobb. Väntar på jobb. Och om man inte klarar det, för det är ju, vi är alla olika. En del människor vill ha trygghet, att månadslön. Det funkar ju inte i modellvärlden. Det är liksom att du ska passa in och få jobb i just den staden du är. Och den typen av mode som just gäller. Så. Mm. Men det är fantastiskt. Man kommer in i ett väntrum hos en fotograf. Det sitter 20 tjejer där. Vad gör man? Man pratar med varandra. Man träffar en tjej från Kenya. Man träffar en tjej från Schweiz. En tjej från Etiopien. Och vi sitter och pratar med varandra och utbyter erfarenheter. Det är min, vad ska man säga, det jag har lärt mig av människor. Det är att träffa människor och höra, hur växte du upp? Ja, jag växte upp på landet i Afrika och mina föräldrar bodde i en hydda. Ja, jag bodde i en liten hydda i Högdalen. Nej, men så att det är ju det som jag tror att... också att jag är ju så intresserad av människan. Mm. Kropp och själ och hur funkar vi och hur fantastiska vi är. Alltså hur man kan läka sig själv och det är helt otroligt. Mm.
Och just den här delen av modellandet när man är så pass många som kanske sitter i det rummet och det är en som ska få jobbet. Så får man ju också dela sig av fasiken. Ja, jag fick det, åh vad kul, man kanske får, ja vad roligt för dig. Men nu får jag kämpa igen. Att ändå möta lite motgångar och läsa hantera dem.
Mm. Det var det jag lärde mig också, var en stor familj. Mm. För där är det är liksom krig också.
Ja,
och vem ska ta den? Nej, det där ska den. Så att jag säger det, att de som inte kan ta det här nejet, blir det ju väldigt knäckande. Att du blir refuserad. Du får inte det här jobbet. Och du fick inte det där heller.
Och det blir, många kanske tar det personligt. Istället för att det kanske är... Ja, men det är inte exakt rätt stil. Det kan ju vara så många andra parametrar som spelar in i en sån där casting. Mm. Att det ska bli rätt personlighet. Och du kanske har bättre personlighet för det här jobbet.
Mm. Mm.
Men att många, de som tar det för personligt, orkar kanske inte hela vägen.
Nej.
Men du var i Europa ett tag. Ja, du åkte hem eftersom du åt så mycket bullar, men du åkte tillbaka.
Jag ser. Min pappa var konditor, förstår du? Men när jag kom till Paris så var det ju liksom helt nya grejer.
Vad var favoriten?
Alltså, i Paris var det som gjorde att jag verkligen... För det första så fick jag inte så mycket jobb. Och så var jag på middag på Maxim med en galen konstnär. Och där fick jag flamberade bananer. Så sen började jag köpa bananer och flamberade själv i smör hemma. Och med lite konjak på så att flambera. Och du vet, när jag kom hem så stod... Morfar fick betala hemresan. Jag köpte ju bara en enkel bussresa till Paris.
Och tog till bussen och så var härligt.
Ja. Och sen så åkte jag tåget hem. Och då stod mina föräldrar och väntade på perrongen och bara såg inte mig. Och jag var alldeles rund i ansiktet så de kände inte igen mig. Och sen, de tyckte att jag såg ut som Mary Pickford när... Vänta, ja, där är ju Eva. Ja, oj, vad annorlunda.
Oj, vad har hänt?
Ja.
Men du åker tillbaka sen.
Ja, ja, absolut.
Och då blev det flera år.
Men jag var ju så ung så det var ju liksom babyhull.
Ja,
också.
Exakt.
Så att, ja, men sen åkte jag ju hela världen runt, kan man säga.
Och sen hamnade du också i New York.
Så hamnade jag i New York och det var ju egentligen planen från början, för jag träffade Eileen Ford i Stockholm. Hon åkte ju hit en gång per år bara för att titta på svenska tjejer, och svenska tjejerna var ju så bra. Och det är vi ju, såklart. Då sa hon att jobba i Europa, så var det alltid. Fixa bra bilder, jobba i Europa och sen kan du komma till New York.
Och den där boken, Malin, min syster, jobbade som modell ett tag, så hon hade ju sån där bok. Och så hade hon fått hem en extra... bok, så då började jag fylla i bilder och låtsades hemma att jag var modell.
Nej, vad gulligt.
Ja, det var lite... Så den där boken, den var väldigt så här, den var så speciell, för man skulle ha nya bilder till den, hörde jag henne säga hela tiden.
Ja. Mm.
Men i New York också, så det jag tycker är så fascinerande när man hör om ditt liv, du har redan nämnt så här Jimi Hendrix, det är att du träffar ju så otroligt många människor.
Mm.
Alltså namnkunniga människor som är såna stars.
Mm.
Förstod du det då? Alltså så att, oj, här sitter jag med... Ja, vilka var det nu i New York du träffade? Var det där du blev tillsammans med trummisen?
Nej, det var i
det var
London.
England, när du kom tillbaka sen, va?
Mm. Ja. Men, och den... Den tror jag var den... Jag är ju musikälskare. Och min första stora kärlek var ju Beatles. Och George Harrison var min Beatle. Och sen den kvällen vi hade varit ute på Glastonbury. Och det är en stor festival på sommaren i England. Och jag hade hängt bakom scen med några kompisar. Och sen åkte vi till Tramps som fortfarande existerar. En klubb, nattklubb. Och de började kasta isbitar på varandra. Och jag bara tröttnade, gick till bartenden. Och vi var ju där väldigt ofta. Och det var ju så här modellhäng där också och musikerhäng. Och på något sätt, så det där hör ju alltid ihop.
Ja, det är märkligt. Modeller och rockstjärnor.
Ja, det är väldigt konstigt det där. Men i alla fall, och då så skulle jag köpa ett paket cigaretter. Jag rökte på den tiden, slutade 81 tror jag när jag sjöng med X-Models. Och då så står en kille bredvid oss och säger, jag betalar för det där. Så gör du inte, jag betalar för det. Och då börjar vi tjafsa och så börjar vi skratta. Och det var trummisen i Who, Keith Moon. Men då kommer en annan kille fram och säger så här, vad var det du hette? Eva. Eva, this is George. Och där står jag med George Harrison och jag håller på fruktansvärt bara dö. Då hade jag munhäfta, jag lovar det. Men sen så sa Keith, kom och sätt, jag har bord här. Och sen kom Mick Jagger, sen kom Charlie Watts och så kom några andra musiker. Så här. Det var ju helt, helt grymt. Alltså,
och där i mitten satt du?
Jag var enda tjej vid bordet. Och sen säger Mick Jagger till mig såhär, do you wanna dance? Och jag bara, han kommer ju bara säga nej, han kommer, trodde du det? Så jag sa, nej, tyvärr, vad är klockan? Så jag tar hans klocka. Och då säger Mick till Keith, ah, you better take this lady home, she's out too late. Och sådär. Men sen så uppvaktade ju Keith mig och jag tog en taxi till, de höll på att spela in en film som heter Tommy, som Ken Russell producerade, och då var det ju, träffade jag Anne Margaret och Elton John och alla som var med i den filmen.
We are proud to announce a truly outstanding rock opera film, Tommy.
Det är så sjukt, alltså liv, alltså hur många, vem är du mest, förutom George Harrison då, vem sitter så här fast i näthinnan som du tog till dig mest av dem? Av de stora stjärnor som du har träffat?
Ja, men senare när jag har ju bott i New York fram och tillbaka till typ för 3 år sedan. I 10 år var vi där. Och när jag träffade Julianne Moore
så var det... Min favoritskådis.
Ja, men fantastisk tjej. Och någon presenterade mig, hej, det här är Eva, det här är Julianne. Ja, okej, hej. Och då sa jag att jag har en butik nere i Meatpacking. Ja, men jag bor där. Ja, men du kan gå in i min butik och ta vad du vill, säger jag. Och veckan efter så kom hon in där och så säger hon, ja, jag träffade Eva och jag skulle få ta ett smycke. Och så tog hon ett silverarmband till sin man. Och det var så bara... Och sen träffade jag henne igen. Oh, the jewelry lady. Hi, how are you? Ja, så väldigt, väldigt fantastisk, ödmjuk, känd person. Mm. Men som verkligen inte inga fasoner liksom så.
And the Oscar goes to Julianne Moore, Still Alice.
Hon har nästan den utstrålningen tycker jag, alltså, hon har en väldigt sån varm utstrålning. Ja. Men du har ju också lyckats få dina smycken på kända personer. Jag menar, träffade du Madonna någon gång? För hon använde ju...
Jag har fortfarande inte träffat Madonna. Nej, nu har ju något nytt på sig som jag, eller jag, Jonas Åkerlund har gjort en kollektion för The Högdalen. Och då fick hon en ring av honom. Och nu har hon haft den och också satt på den på en kille som heter Fireboy. Som är någon rappare som hon har gjort någon låt med.
För det var lite startskottet att nå ut när hon använde. Ja, för du kom ju tillbaka sen till Sverige och började din... Jo, det var det som skulle komma till innan vi kommer in på smyckesgrejen. För att du har jobbat med så många olika saker, med programledare och det är go-go-dansare och det är skribent. Du skrev för Transweed
Magazine. Ja.
Magazine. Var den som
och vet du vad som hände? Så här var det, jag gjorde ju ett tv-program som heter Levande livet med Maria-Pia Boetius. Och efter det, och hon var fantastisk, hon verkligen gav mig women power. Och ingen ska klanka ner på dig för att du gått 9 år i plugget, Eva. Och där. Superhärlig. Och sen en dag när vi har gjort det här 20 tv-programmen så ringer de från Transweed Magazine och frågar om jag kunde skriva en artikel om skönhetsprodukter, hudkrämer och så. Nej, det kan jag inte, sa jag. Och då skulle du veta att mina betyg var ju inte så jättebra. Förutom i svenska, teckning och musik, såklart. Mm. Etta i matte, alltså urusel, inte intresserad av siffror helt enkelt. Ja, och sen så sa jag, jo, Maria-Pia säger att du kan skriva. Okej, så jag tog mig an det där. Sen gjorde jag också modereportage i den här tidningen. Och ser en tjej som är påklädare ute på modemässan. Och hon ser så jäkla cool ut. Hon har helt rakat huvud. Inte helt rakat, men sådär lite, du vet. Mm. Med lite kort, hår.
Ja.
Och jag frågade henne om inte hon kunde vara med och vara modell på ett jobb. Igår var jag på en restaurang. Och då säger servitrisen, vet du, jag tror du känner min mamma. Hon heter Sofie och hon blev guldsmed. Nu jobbar hon som sjuksköterska. Men vet du, för när vi jobbade, gjorde det där modejobbet med Sofia, heter hon. Så sa hon, jag måste gå 5 för jag ska gå på silversmideskurs. Hennes dotter träffade jag igår kväll.
Nej.
Jo, jag sa det, jag måste fika. För att det var ju hon som satte hela den här... Ja, men det var ju det jag skulle bli. 27 år senare. Ja, men jag ska ju bli silversmed eller guldsmed. Ja! Och det träffade, så henne träffade jag igår. Ja, det var så härligt.
Nej, härligt. Ja, och du har inte träffat Sofia sen dess?
Nej!
Nej. Men den tidningen var inte det den som var på Transwede flygplanet?
Ja, just det.
Jag jobbade som flygvärdinna på Transwede.
Är det sant?
Ja.
Nej.
Så när jag ser att du har skrivit, det var därför när du var på väg att börja prata om flygvärdinna och kunna bli sjuksköterska. Jo, men jag
du
jobbade.
Blev flygvärdinna?
Ja, jag var bara 19. Nej, och man fick inte roligt. Bli det egentligen förrän man var 23.
Nej.
Men jag, lite grann tror jag också tack vare min ADHD, vilket jag inte visste jag hade då, för jag fick ju min diagnos när jag var 45. Men
okej.
Sa jag bara så här, ja men jag kan i alla fall söka. Alltså det kan man ju göra. Och så tog de in mig på intervju och så sa de att du är egentligen för ung för att vara här. Ja, jag vet, men du har ju bett mig komma hit. Och sen så på den vägen var det. Så då jobbade jag ju som flygvärdinna för Transwede. Så jag tyckte det var lite roligt att du skrev just för den tidningen. Men det var där då som allting tog fart sen.
Ja.
Och när, för jag tänker, du har ju liksom de olika arenorna du har varit på. Liksom, allt ifrån, för musiken hade du ju också, X-Models. Det är någonting jag vill säga dig. Alltså man såg ju upp till dig så mycket, va? För du hade liksom allt. Du var vacker, du kunde sjunga. Och så hade du liksom alltid upplevt dig med som... Man har haft väldigt respekt för dig. Du har haft en värme men ändå varit så cool. Så att, hade jag mött dig på gatan, även om jag hade gått med mamma, då hade jag ställt mig lite bakom henne. Bara för såhär, wow, det är hon. Du undrar väl någon gång som jag. Och den, hela den här musikdelen tyckte jag var så häftig, för att även om du, många så här, modell ska bli sångerska, fick du höra lite utav det?
Absolut. Ja, fråga Magnus Uggla.
Ja.
Han hade ju en hel show när han sa, han hade ett parti där han sa, ja, Eva Attling, och nu ska hon bli silversmed, och nu ska hon bli det. Och då, just det där med att man ska... skomakare blir vid din läst, typ. Den har ju jag ingen respekt för överhuvudtaget. Jaha, vill du att jag ska göra det? Ja, men det kan jag väl göra. Men, så att, och sen var det ju också så när jag sjöng, men det var ju tur då att jag skrev en hitlåt. Kanske var tur, för jag bara skrev ju en. Ja, det är så häftigt att det blev en svensk klassiker.
Och att du skrev den själv?
Ja, det var också. För då var det väldigt mycket sångerskor. Och de fick ett material. Men idag är det ju helt annorlunda.
Men vad har det betytt för dig att få jobba med musiken? Att få ha gjort modellandet, gjort alla de här olika... För det tycker jag är så otroligt inspirerande. För hur gammal var du när du började silversmed där på Folkuniversitetet?
Var jag 43 kanske?
Alltså jag tycker att det är så coolt. För det är så inspirerande. Och jag inte det här som är ålder. Jag älskar vilken ålder man än är i. Men det jag tycker är så inspirerande är att det är aldrig för sent.
Nej, men titta på vad vi har. Vi har Folkuniversitetet och vad heter den andra? rörelsen. Där man kan, alltså, du kan ju göra allt det där. Tänk dig så många människor som har blivit nedtryckta hemma och då sagt, du ska inte göra det där, det där ska du inte göra. Och, ja, ja, ja. Och inte fått det självförtroende. Och sen kanske ändå när man... Jag vill verkligen boosta människor att gå på en skulpturkurs. Gör, prova på träslöjd eller silversmide eller gör det där. Och sen så, om du har drömt om det, så kanske du upptäcker, nej, jag har inte riktigt det. Då kan man ta en annan kurs. Men det är ju fantastiskt att ha det. Alltså, jag har ju boostat Folkuniversitetet så mycket för att det gav mig en helt ny karriär, kan man ju säga att det gjorde.
Verkligen, och en väldigt, väldigt lyckad karriär. Och det som jag också tycker är fint är, i, som jag tycker att det är, och jag vet, du får rätta mig om jag är fel, men jag tycker att det är som en liten röd tråd genom ditt liv när man har lyssnat och läst så mycket om dig. Det är ju att du har en vilja och en förmåga att uttrycka saker, vad du känner. Alltså så här, och både i modellandet ser du väldigt mycket uttrycksform i bilder och du ska ge en känsla. Samma saker genom musiken, där du uttrycker dig i text. Och nu... Mm. I och med dina smycken så är det mycket uttryck och det finns hela tiden en mening med dina smycken.
Mm.
Stämmer det att du har ett behov av att få säga saker?
Absolut, absolut. Jag är ju inte den tysta musen som sitter in i, långt in i hörnan, det är jag inte. Och jag är väldigt direkt och så ibland så är jag väldigt för direkt och snabb. Och idag så kan jag i alla fall be om ursäkt direkt. Och säga, oj, där var jag lite för snabb. Men, och det är så. Otroligt spontan. Och kan, det är ju också bra om vi pratar om ålder. Och då, det som är bra att bli äldre, det är att man kan, man har fått en självinsikt som är att oj, det där var inte så bra. Men sen måste jag också säga att Eva har en stor del i hur jag är idag.
På vilket sätt då?
För att hon säger sov på saken. Vänta lite. Och jag speedar upp henne och hon drar tillbaka mig. Så det blir väldigt, väldigt bra yin och yang.
Mm. För jag tänker, du, när du började då med Folkuniversitetet och gick in på den banan kring med smyckesdesigner, så blev det ju en annan arena som, där du inte har publiken längre. Mm. På samma sätt. Hur var det? För det är ju många som har jobbat väldigt publikt och fått den här bekräftelsen av publiken. Att sen gå in i ett rum och sitta i, liksom, i din verkstad. Hur var det?
Och där kan jag koncentrera mig. Visst är det konstigt? Mm. Där är jag superkoncentrerad. Jag har hållit på... Jag skulle göra min... Jag fick en plats ute i Kärrtorp av en jätteskön snubbe som sa, du kan sitta i våran källare för vi har en plats där. Och jag gjorde hela min första bröllopskollektion. Jag kämpade och kämpade och de tyckte, vad är det för, du vet, vad är det för någon brutta som kommer från storstan här liksom och tycker, ja, och kände sig hon också, så här. Men sen så fick jag respekten för att de såg hur jäkla hårt jag jobbade. Och jag höll på och jag kämpade med mitt guld och verkligen stångades mot metallen, för det gör man ju liksom med metall. Men det är fantastiskt när man har lyckats tämja den. Men vad var frågan?
Ja, men just att byta arenan till att sitta inne och inte, ja, du menar, få så, kanske, ja, bekräftelsen från publiken.
Ja, men alltså, det får man ju. Det är ju fantastiskt.
Ja, sen, att den är inte så direkt.
Nej, den är inte direkt. Men jag, för mig så... Ja, men som det var ju superkörigt när jag åkte upp till någon guldsmedsbutik uppe i Hudiksvall kanske. Och så kommer det in en kille som ska intervjua mig. Så, och det där hade man ju varit van vid som artist. Ja, hon som skulle skriva det här, hon var upptagen. Jag skriver sport, vem är det? Ja, det är klart att du säljer så mycket, du är ju kändis. Ursäkta mig, ska du förringa min publik eller liksom mina kunder? De betalar mycket pengar för det här. Och det är också den där grejen med att, ja, vem tror du att du är? För att du är ju kändis. Ursäkta mig, men jag har ett yrke här nu som jag... Och jag skapar det här. Och sen är det ju upp till människor att tycka om eller inte tycka om. Men också från musiken till smyckena och det här som du nämnde att jag vill säga saker. Det är ju att jag skrev ju musik, jag skrev texter och efter en spelning så kom människor fram och sa så här, precis så där som du sjunger, så känner jag, men jag kan inte uttrycka det så. Det är därför musiken är så stark. Det är den billigaste psykologen du kan ha. Alltså, du kan sitta hemma och gråta om du har blivit lämnad eller om du är olyckligt kär eller så, så kan du få utlopp för dina känslor med musiken. Och det är alltså den billigaste psykologen du kan ha.
Det är det. Men jag kan också, för jag lyssnade när du pratade om att hur mycket musiken betyder för dig, just det här med att man liksom, att man kan känna igen sig eller det. Men jag vet ju också i perioden när jag har lyssnat, om man har varit olyckligt kär, och lyssnat på de här låtarna som bara tar ner mig mer och mer, och jag blir ännu mer olyckligt kär för att jag lyssnar på den typen av låtarna. Och då kommer jag på tricket att lyssna på lite gladare låtar som också, för jag kan inte ta ner mig själv. Och den är så fin nu sen när mamma gick bort.
Mm.
Så skulle jag och Malin åka bara någon vecka senare till Mallorca och jobba.
Mm.
Och det var ju lite speciellt för mamma, det var ju liksom en vecka sen efter mamma hade somnat in.
Mm.
Och så skickar Malin en låt till mig.
Mm.
Som jag sitter utanför avgångshallen på Arlanda och lyssnar och bara...
Bryter ihop.
Ler.
Nej, du ler.
Och gråter.
Ja.
Och ler och gråter, ja, okay. Och tittar upp på himlen. Och det är den här Together Again med Janet Jackson. För då blev saknaden ljus.
Mm.
För hade jag fått en låt som hade varit, då hade jag liksom blivit ännu mer ledsen och ännu mer tung. Mm. Och det är också fint med musiken, att såhär, hitta någonting som hjälper dig upp.
Mm.
Var ju olycklig kärlek låtar ett tag. Att det går verkligen att hitta det.
Alltså det, jag kan ju inte leva utan musik. Och jag får ju inte spela musik hemma. För Eva vill inte ha någon störning i hennes huvud.
Nej, just det.
Så att...
du får gå med hörlurar på.
När Eva stänger dörren och har gått utifrån lägenheten, då sätter jag på musik.
Vad lyssnar du på då?
Jag älskar ju... Vargas och Legola, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir.
Ja, de,
alltså,
ja.
Deras låtar.
Ja, men de vet jag absolut hur de
ja,
är.
Men lyssna på deras musik, det är fantastiskt. Jag älskar deras musik.
Så begåvade.
Ja, men det är så bra.
Ja.
Och det är lite 70-tal och det är, jag känner igen mig i det och ändå så är det nu. De är skitbra.
Ja,
fick jag säga det, vad bra.
Ja.
Jag hade tänkt att säga det på... Du ville veta någon låt där, men...
Ja. Men en sak som jag tänkte på som jag inte vet om det, för att när man har tittat till exempel på många idrottare som lämnar sina arenor och slutar sin karriär och inte får applåderna längre, så mår de ganska dåligt och så vidare. Så det kan ju vara en tuff omställning. Nu har ju du hoppat mellan så många olika karriärer, men jag får ändå känslan av, och det kanske för att jag får den frågan själv, men att du gör det här för att du älskar jobbet och att dela med dig av någonting. Det är inte bekräftelsen i sig från publiken kanske, utan det är mera... Rätt mig om jag har fel.
Ja, men apropå flygvärdinnor. Ja. Och skulle vi åka, resa bort någonstans, barnen och Eva och jag. Och så kommer det fram en flygvärdinna och så säger hon, hej, kan inte jag få din autograf? Och då Simon är liten så säger, mamma, du är smyckesidol. Men så att jag får ju, sen gör jag väldigt mycket grejer. Nu är jag ju ambassadör för Lancome sen ett och ett halvt år. Nu har jag skrivit på nytt och det är jättekul och jag tycker att det är roligt. Jag är fotomodell. Det där har jag ju i mig, så att jag tycker att det är roligt att plåta. Jag spelar ju inför varje kollektionssläpp så gör jag en liten film som mina återförsäljare kan se och lära sig av vad betyder det här. Så pratar jag om hela kollektionen. Ja, det här är så och så. Nu, och det här är ju så häftigt. Nu gör jag ett samarbete med Världsnaturfonden. Så jag har gjort ett armband som är rädda haven, fiskarna,
nej, vad
korallerna.
Fint det är.
Och sen är det bina. För utan bin så kan vi inte få... mer växter och så. Och Antarktis som smälter. Och regnskogarna som skövlas. Så att det,
men det
är
finns
ju
så... hela tiden en sån betydelse. Det är så himla fint.
Ja, men det, och det är väl också det här med att jag vill förmedla. Jag vill liksom ha kontakt med. Och jag vill belysa, kan man ju säga. Som det här med det här armbandet. Det är ju liksom Save the Planet. Och
det tycker jag är så fint att ni som offentlig person, att man också inte tar ett ansvar, men att det man brinner för, att man förmedlar. Jag vet, Quincy Jones Ja, jag har haft förmånen också att träffa eftersom
jag har en bild på Quincy, Barbro och mig.
Ja,
och
det är jag som har tagit den.
Är det? Ja, den är ju så fantastisk.
När vi sitter hemma hos innan Polarpriset.
Men vad skulle du säga?
Jo, men han gjorde ju ett armband med alla religioner.
Aha!
Han har ju, jag ska visa bild på det sen. Ja. Han har ett armband med alla tecken för de olika religionerna.
Ja, ja, ja,
för han sa,
ja,
vi är på en och samma jordklot.
Ja, precis.
Så vi lever tillsammans.
Ja.
Och vi måste se det så.
Ja.
Så det finns ju att
du lyfter fram den.
Ja, jag ska visa den, jag har bild på den. Men så där finns ju så mycket. Och om man då tittar på alla de här budskapen som du då, för det är Beauty with a Thought.
Det kallar jag hela vad jag håller på med.
Ja,
för
precis.
Det är precis vad det är. Det är...
Finns det någon av alla de här budskapen som du har på dina smycken som betyder mer för dig rent i livet? Som har förändrat, som har betytt någonting som, typ som ett tips eller som du har tagit med dig?
Ja, först vill jag bara säga att en av de absolut första smyckena som jag gjorde när jag började igen då, för 26 år sedan. Det är Hope. Den är ju så aktuell idag. Med Hope, liksom med Ukraina som håller på att förstöras av en vidrig man. Men Amor Fati tycker jag är härlig. Det är det du menar, va?
Du får ta den och så finns det en till som jag menar. Men Amor Fati kan
Amor Fati är som jag tycker är att vi har fått det här livet. Det är upp till dig att göra det bästa av det. Och... Eller mig. Mm. Och det tror jag är också en... Att man måste se... Kanske ändra fokus i livet. Och titta inåt kanske och säga... Jag kan inte sitta här och bara klaga. Jag kan inte sitta här och bara vara missnöjd och bitter. Utan det går att ändra på sitt fokus och... Den är väldigt viktig tycker jag.
Christer Olsson som var här för ett tag sedan, fantastisk man att lyssna till.
Mm.
Han säger det att man kan inte säga ha en bra dag.
Nej.
Gör dig en bra dag.
Mm, mm, mm.
Och det tycker jag är lite grann samma sak.
Att det är det. Det är du som är chef.
Ansvarig för det. Precis, exakt. Och sen Homo sapiens tycker jag, för den är så fin.
Ja,
för att
men
den,
Homo sapiens är ju så
just
viktig.
Det som du har berättat så många gånger, men som gärna får berätta här också, att folk tolkade det till att liksom just att det var den homosexuella delen, men vad betydelsen är.
Mm. Den tänkande människan.
Exakt.
Homo sapiens betyder den tänkande människan. Och det var ju det som Madonna verkligen fattade. Hon fattade ju det, så att hon tappade den och ville ha en till.
Mm.
Vet du, jag har sagt så här, den kostar 690 kronor från början, och då har jag sagt, den ska kosta 690 kronor tills jag dör.
Och sen och varför nu så, det?
För att det var en grej som jag är stolt över. Och jag vill att alla ska kunna ha den. Även fast den ska inte vara dyr. Och nu så säger vi så här, nu kommer det bli prishöjningar den 1 maj. Sitter jag på ett möte på jobbet och hör. Men Homo sapiens står kvar som 690 kronor. Ja, vad bra.
Vad
de har hört mig. De hör mig.
Ja, fint. Men det är också så här, just det här att jag tycker att det är fint. För det gör att det är de som inte kanske har råd att köpa de dyra smyckena. Så finns det, när man tycker så mycket om dig också, det du gör. Men det finns en annan som jag tänker på. Det är Tiden kommer.
Ja.
När fick du den till dig?
Den fick jag av en superklok terapeut. En psykolog. För att jag är ju här. Du ser det, va? Mm. Jag lutar mig framåt. Mm. Och då sa hon så här. Tiden kommer är... Alltså vi i västvärlden säger tiden går. Tiden går, att man tappar någonting. Men i Österlandet så säger man tiden kommer. Det är ju mer tillbaka, luta dig tillbaka. Du kan inte forcera. Det är ingen idé att stressa. Utan... Tiden kommer. Jag måste ta upp, jag måste göra något nytt smycke med det.
Det är faktiskt det roliga, för att mitt första smycke som jag fick är det här.
Ja,
armbandet Tiden kommer.
Ja,
och den fick jag av min dåvarande man innan vi skulle gifta oss.
Är det sant?
Ja. Du ser den helt repig, den är väl använd.
Kul, den gör vi inte längre.
Ni gör inte det?
Mm.
För den var så fin, man kunde också ha ett band i.
Man kunde sätta en klocka på det, det är det som är så roligt.
Och när vi gifte oss sen så fick han en klocka och då graverade jag in på baksidan tiden är här.
Ja, ah, vad roligt.
Men just det här, att det är det som jag kan också tycka är så fint med dina smycken, att det finns såna många historier bakom alla smycken som människor köper och ger. Alltså det, vad du sprider så mycket historier med dina smycken och tillfällen och... Har du tänkt på
det? Alltså jag var ju i Thailand, jag var i Bangkok när tsunamin kom ner i Khao Lak. Och jag hade en vän som jag jobbade med då, och hon förlorade sin pojke. Och då när jag kom hem, då hade jag jobbat med Röda Korset och gjort ett avtackningssmycke till prinsessa Kristina som avgick som ordförande på Röda Korset. Så jag ringde dem när jag kom hem och sa att jag vill göra ett smycke för er och samla in pengar så mycket som möjligt till Khao Lak och till alla de som hjälpte till, och det var ju, alltså thailändarna var ju fantastiska. Och det var ju så jäkla sorgligt. Och då gjorde jag en liten ängel. För jag tänkte på barn som klär ut sig med vingar. Du vet, som är vingar som man köper på Buttricks typ. Och som blivit änglar. Jag fick så många samtal. Det var så sorgligt. Det var så jobbigt. För nu ringde folk till mig och ville berätta allt som en del som hade varit med om det, en del som hade förlorat någon nära. Jag kände Piggy Werkelin från Gotland som förlorade hela sin familj. Och det här var ju någonting som Angels blev ju som en hemlig, en tyst klubb. Så att när någon gick på affären och skulle handla mat så såg de någon annan som hade ängeln. Så det blev så här, det blev otroligt emotionellt.
Också förenande på något sätt.
Precis, också förenande. Och det är ju så att smycken kan ju få människor att prata med varandra. Och det, för att säga något positivt, så är det ju så att när det står någonting på en ring eller på ett halsband, så vad står det där? Folk som sitter på ett fik och så börjar de prata och så blir de kära, så får de barn.
En snabbis.
Men ändå med till Röda Korset, jag tror att jag med smycken, inte bara ängeln, har samlat in över 11 miljoner av mina smycken. 11 miljoner kronor till Röda Korset. Och sen jobbar jag också med BRIS. Så att jag har fått en liten jättefin liten stol, för det betyder att de pengarna som jag har samlat in med Take No Shit till exempel, som jag älskar, som varenda nyfödd unge ska ha, säger jag, för att du ska inte bli trampad på, du ska bli respekterad. Men då har de haft råd att anställa en kurator till som sitter och svarar i telefon på BRIS och sådär. Så att det här är ju för mig att ge tillbaka. Och man, i New York så där man är på någon cocktailparty eller något sådär, så säger jag, so what do you do? I'm a jeweler. Aha, okej. Okay. Ja. Men jag har faktiskt samlat in miljoners kronor med mina smycken. Så att skit i att du tycker att jag är en liten... Du är inte intresserad av smycken. Nej. Men att jag kan få ge tillbaka. För att jag älskar mitt jobb.
Mm. Finns så mycket värde för dig också i det. Men också kunna känna det själv. Att vetskapen om att det här har jag möjlighet att göra.
Mm. Mm.
Att få bära med sig den i kombination med det jag tycker är så härligt med ditt liv. För det är allt ifrån den här... Man kan tycka en ytliga värde med modellandet och liksom stars som du träffar överallt. Och sen ditt brinnande engagemang.
Men det är ju balansen i livet. Det är balans, där. Ja. Och sen så är det slut. Ja. Det är ju det som är så jäkla tråkigt. Tänk nu är jag 70 år.
Mm.
Ja, då kanske jag 20 år kvar. 25 år kanske. Och så kan man allt det här. Det är ju det som är så jäkla trist. Men jag skulle inte vilja bli 100. Jag känner ju Iris Apfel till exempel. Jag har jobbat med henne som nu fyllde 100 år. Du vet, hon med stora runda glasögonen. Hon är ju häftig för att hon är ju så lyckligt lottad att hon är... Okej, kroppen är ju ganska slut. Men hon är skarp som 17 och hon är 100 år. Eller som Dagny som började blogga när hon var...
99 typ.
Ja.
Alltså helt underbart.
Nej, men så det är det som är lite orättvist kanske. Men att när man kan så mycket att man helt plötsligt så är det, hopp, what was that? That was your life. Do I get a new one? Nope.
Nej. Och det är därför vi ska göra oss själva en bra dag. Men din drivkraft är ju enorm. Alltså så att du, för att, alltså att hela tiden ha den här, kanske är lite ADHD, kanske är bakgrunden i det. Men din pappa var ju också, du, när du var yngre så var det så här, jag ska lite visa pappa.
Absolut.
Ja. Men vad tror du är liksom din drivkraft till att göra alla de här sakerna? För du driver liksom, ditt bolag går ju fantastiskt bra. Du är ju en entreprenör som heter Duga. Du kunde inte en siffra matte. Vad är det som är liksom hemligheten bakom att du har lyckats så bra också företagsmässigt?
Att jag ser bra människor. Ja, några har ju inte varit bra. Ja,
men de
men är det, alltså, varför det är som det är nu? Det är så jäkla härligt med människor som är superduktiga. En ekonomichef där, en vd som jag har som är fantastisk. Och, det är väl här att kunna plocka de här människorna och sätta ihop dem så att det blir bra. Och så får jag sprattla. Nu ska vi göra det här. Idag, nu på eftermiddag ska jag åka till ett samhälle. En och en halv timme härifrån eller två timmar härifrån. Där jag ska träffa en känd fotograf. Och så ska vi se om vi kan hitta på något eller inte. Vi får se. Men vad gör du imorgon, Eva? Ja, då åker jag bort. Jaha, okej. Okay. Och alla vet ju det här och de tycker så här, okej, vad ska hon hitta på nu? Som med det Högdalen. Så här, jag vill göra så här, jag vill starta en kreativ hub där jag kan hitta någon fantastisk ung konstnär och jag kan göra där och så där. Och så vill jag göra smycken med Jocke Berg och så gjorde vi det och det är så bra. Och snart kommer det nya smycken med Jocke Berg för att han var också så här, ska jag verkligen göra det här? Är det så här att man ska stanna vid sin läst? Och så blev det så bra. Mm. Och nu har jag gjort nya grejer och det är så bra. Som det här lilla hjärtat och sen är en nyckel och nyckeln passar precis i hålet.
Nej, vad fint!
Ja, men alltså, så att alltså, det är ju det som, för att det stora företaget då, liksom i Vattling Stockholm, det är ganska tungrot. Det är liksom, om jag designar en grej idag så kommer den nästa år. Mm. Men med Högdalen kan jag liksom köra lite, för då har vi, det har vi bara på nätet, så att då kan jag gå lite snabbare, inte alla återförsäljare och sådär. Ja, men då blir de lite, vad ska hon hitta på nu då? Lite läskigt är det.
Men det är just det så här lite, när du knyter samman det lite grann, att det här med att du är bra på att få in människor, att du kanske är en bra människokännare. När jag då tänker på när du sitter och pratar med alla de här modellerna i det här rummet, att du har fått lära känna så många människor, att tack vare det mycket så kan man också känna att man har lätt att se vilka människor som kompletterar ett företag. För jag kan känna att det bästa jag har lärt mig vid 50 års ålder, det är att be om hjälp. Alltså att ta in folk som är, och jag förstår inte varför jag var så kan själv när jag var yngre. Jag fick liksom bekräftelse i det kanske, men att be om hjälp och att någon som kompletterar det jag inte kan, det är ju fantastiskt.
Ja, det är då man verkligen kan göra någonting. Kan man göra storverk, vet du.
Ja, exakt, det är väl storverk.
Men du, och sen
är
också, håller man. Ja. Man håller längre då.
Men det är också intressant att se, för du är ju väldigt bra på att säga ja till saker.
Mm-hmm.
Men samtidigt också ganska selektiv med tanke på att du inte väljer att göra samarbeten med vad som helst. Och du värnar ditt varumärke. Hur tänker du kring det?
Alltså, när jag fick den här fantastiska startskottet. Och det var ju väldigt mycket press runt Madonna där. Så sa jag att jag vill bara vara i en stad, så vill jag bara ha en återförsäljare. Där hade jag kunnat sagt, okej, en kille kanske hade gjort det. Jag vet inte. Det, kanske. Det här är mer liksom att, okej, nu går det bra här. Då hade inte jag funnits kvar idag. Utan jag har varit selektiv och det gör ju också att det blir en återvärd produkt. Att inte, du kan inte köpa det överallt, utan jag tror alltså varumärket, det är så viktigt för mig.
För det är också så att du går in i med glasögon och du har gjort glas och du har hittat liksom olika sådana samarbeten. Hur känner du att du får den här, för du har ju en väldigt passion för saker.
Men jag gör ju bara saker som jag tycker det här kan jag ge mig in på. Glasögon har jag ritat i 20 år. Nu jobbar jag med Smart Eyes och det är så kul och det
jag älskar dem. Du hjälpte, jag tappade mina på Maldiverna i höstas, mina favoritglasögon. Ja. Och nu fick jag sökte dem på nätet men jag hittade dem inte. Jag vet inte om det kanske inte för att det är solsäsong nu. Men nu har jag dem igen.
Ja, vad bra. Ja, men det är jättebra och det är väldigt väldigt, det är väldigt roligt. Det är otroligt svårt för det har ju två ögon du ska jobba runt. Mm. Glas jobbar inte längre med Orrefors utan nu ska jag börja jobba med ett annat glasbruk och det är så kul. Jag har gjort en Beatles-kollektion för massa år sedan. Och nu så ska vi göra den igen efter den här, har du sett Get Back?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, men gör det. Alltså det känns som du sitter med Beatlarna där och de bråkar lite och det är så. Det är fantastiskt, det är 6 timmar men jättehärligt. Jag har gjort ett smycke som heter Here Comes the Sun och den har Olivia Harrison, alltså George Harrisons fru. Alla Beatlarna får ju, de som är kvar får ju smycken av min kollektion som jag gjorde förut och så köpte hon sen två.
Ja, men det måste också vara sådana här fint kvitto på.
Ja, men det är bara jag som kan sitta och bara, det här är så häftigt. Jaha, säger någon annan 24-åring på jobbet. Jaha, det där är viktigt. Ja, för mig var det viktigt och det är så häftigt. Jag har träffat Patty Boyd som också var gift med George Harrison. Hon säljer sina bilder som hon har tagit. Hon var ju gift först med George Harrison och sen Eric Clapton. Så jag träffade henne så här. Vet du vad jag har hatat dig? Jag har suttit i min flickrum där. Ja, alltså hon var ju gift med min kille.
Vad gulligt.
Men vi har haft väldigt, väldigt kul när vi har träffat, jag har träffat henne ett par gånger.
Ja, Beatles är ju speciella. Vi har precis kommit ut med mammas bok och där är det ju en bild med henne och Beatles. Ja. Så hon lärde ju dem att dansa twist. Ja. Precis innan de blev stora. Så hon ångrar sig ju bittert att hon aldrig tog en autograf. För de var ju mer att de tog autograf för henne. Men du har också jobbat med mamma. Jag ska inte tappa den bollen lite grann. Mm. För det vet jag att du har minne ifrån.
Mm.
När var det?
70, någonstans på 70-talet.
Mm. Vad minns du från den?
Jag tror att det var efter X-Models. Nej, det kanske var på 80-talet då. Ja, mm. Ja det var det. För jag var solo då. Då hade jag lämnat X-Models och körde själv. Och det var ett program. Hon hade en serie som hon hade en gång i veckan. Typ något program. Jag kommer inte ihåg.
Jag har försökt googla på det där. Jag har inte hittat det.
Nej, inte jag heller. Och det skulle vara så kul för att det var... Hon var ju underbar. Mm. Jag träffade henne på turné. Hej, kommer ut från toaletten tjuvrökt, såklart.
Hon rökte länge.
Ja, säg inget, säg inget. Nej, det är precis som att hon sa det till sig själv. Säg inget att jag rökt nu.
Ljuger för sig själv.
Ja, ljuger för sig själv. Nej, men hon är alltså underbar människa. Och sen skulle jag vara med och sjunga It's My Party. Jag skulle sjunga på engelska och så kom hon ut och så sjöng hon Leva livet, det ska jag leva livet. Och sen så, ja det var väldigt kul. Så var det lite sketcher och sådär. Men tyvärr, jag har inte hittat det.
Nej, vi får leta vidare. Jag skulle så himla gärna vilja se det. Mm. Jag vet ju också så här att du är väldigt noggrann med, och det pratade vi lite innan vi började podden, att du är väldigt noggrann med att liksom inte ha så offentligheten, alltså i offentligheten så väljer du bort att prata om privatlivet.
Mm.
Men nu ändå liksom, det jag skulle vilja då ändå fråga kring, eftersom du älskar att ge tips.
Mm. Ja. Ja.
Nu har ju inte jag en relation än.
Nej.
Ser väldigt mycket fram emot det. Mm. Jag har ju lyckats som längst 7 år. Ja, och du och Eva har ju varit gift i ganska många år nu. Du var inne på det lite grann att det är yin och yang. Vad skulle du, den dagen jag nu träffar den här fantastiska mannen som jag vill leva med.
Mm.
Vad ska jag tänka på i relationen för att få den, för att göra det bästa för att få den hållbar?
För det första så har man ju inte en chans när kärleken slår till. Du har ju inte en chans. Det är som den drar i håret bort.
Man har inte... Alltså gud vad längtar till det.
Ja. Nej men jag tror ändå att det kommer ju naturligt. Mm.
Jag vet att vi pratar mycket om humor. Det jag kände igen mig i som jag blev så här, åh vad härligt. Det är ju eftersom jag är då lite som du, väldigt snabb i svängarna. Att någon som håller en tillbaka lite så här. Vi brukar säga marinerare. Eva säger så på saken. Att någon som hjälper mig ibland. Att, så man kan dra och bromsa lite. Att man går parallellt lite grann, tänker jag. Och att man inte står i vägen för varandra. Är det så för er att ni står bredvid varandra mer än att ni står...
Ja, absolut. Och sen tror jag att man måste vara ärlig och man måste vara... Alltså det är i hemma, i din liksom skyddade hem, alltså det privata, måste man vara ärlig mot sin partner och säga nej, jag tycker inte att du ska göra det där faktiskt. Jag frågar Eva om allt. Och hon frågar mig mer nu än vad hon gjorde i början. Och sen, alla har vi olika intressen. Eva läser tidningarna typ 2 timmar per morgon. Och sen får jag en resumé. Det är så jäkla bra. Jag får reda på, vad säger den där dumma gubben där nu? Eller vad säger den här? Vad är det nu som händer där? Och jag tror att vi har verkligen en sån riktig... Vi stöttar varandra. Och just det där med att vara ärlig. För man kan ju ibland göra egna grejer som man tycker är superbra. Och så ser man på ja, okej. Okay. Och då kan man kanske formulera om någonting. Eller om jag gör en intervju till exempel. Att, nej, men det där är inte bra. Utan, inte för att hon frågar mig så mycket om sådana grejer faktiskt.
Men man får någon som ser det lite grann utifrån när man själv har gjort någonting.
Ja, för att det är ju så att man är oftast nöjd. Och sen så måste man få kritik om det inte är. Det kanske inte är lika bra som man tror själv. Men det är i alla fall... Och så skratta. Och så, naturligtvis. Humor är ju så viktig. Och även fast... Alltså, vi bråkar ju aldrig.
Ni gör inte det. Men när skrattar du som mest?
Ja, jag skrattar ganska mycket.
Ja, det.
Ja, jag är så glad.
Men jag vet,
oftast glad.
En tanke som slog mig när du sitter och berättade, det var när jag dansade i Let's Dance med Kalle Sterner. Så sa han till mig vid ett visst tillfälle när jag körde och blev arg och sur på mig själv eller vad det var. Så sa han att vi gör det här tillsammans, Kristin. Du behöver inte göra det här själv. Och så förklarade han dansen att man följer varandra. Man lyssnar in varandra. Och när du dansar ut själv, då står jag stolt bakom dig och tittar på dig när du dansar. Och står här när du kommer tillbaka. Och samma sak när han dansar ut. Och jag tyckte det var så fin symbolik. Och lite grann så är min upplevelse när jag ser er. Att det finns en följsamhet och när någon av er gör någonting så står ni stolt och tittar på. Att titta vad bra hon är, vad fin hon är. Och det jag också älskar med er är att ni kan hålla privatlivet. För det är någonting som jag tycker är viktigt för mig. Medan jag vill inte lämna ut hela mitt privatliv. Bara för att jag träffar någon. Många tror ju kanske att. Bara för att om man skulle bli tillsammans med. Att man måste vara offentlig i det. Och det behöver man ju inte. Utan den delen kan man ju faktiskt vara själv. Och det tycker jag att ni har gjort fantastiskt bra. Men vad är det som har gjort att ni har lyckats med det? Att hålla ert privatliv så. Och ändå nå ut och vara personliga i var och en för sig.
Jag tror... Där har ju jag lärt mig av Eva. Jag kom ju från ett annat förhållande innan.
Som var lite mer offentligt och lite mer utåt.
Så att jag har fått lära mig det. Och det handlar ju också om, för det första så handlar det ju om att skydda barnen också. När Eva och jag blev tillsammans. Vi var ju jagade och det var inte lätt att leva då. När man fått den stora brännskadan. Som man får av människor som vill en inte väl bara för att sälja tidningar. Så har man ju en radar på att, vänta här nu, som sagt. Och om jag gör en intervju så vill jag alltid läsa den och säga att nej, där... För det är ju också så, jag pratar ju och jag är ju spontan och så ibland kan ni... slinka med en liten minigroda där.
Och då får man chansen att stryka den.
Då får man chansen att stryka den, ja. Så att jag tror ändå att det handlar om att det finns, jag har ingen skyldighet att visa vad jag gör hemma. Jag har ingen skyldighet. Det här är mitt liv och det är jag som styr det livet. Så långt jag kan. Men det kan man ju inte alltid. det kan ju komma en groda liksom som hamnar på i skvallerpressen eller någonting. Som. Och sen är det ju också så att när man gör en intervju så kan det vara tre strofer ur en mening som blir en helt annan mening när den sätts på, ja, du har ju säkert råkat ut för själv, eller
ja,
hur?
Men i ett annat när det sätts i ett annat sammanhang, ja. Ja. Mm. Men det är en förmåga ändå att kunna liksom, och där tycker jag att ni har gjort det väldigt, väldigt bra, och att man ändå får möta, för jag brukar säga det så här, att om det står en skylt på en väg där det står privat väg,
ja,
då går du inte in där.
Nej.
Och det respekterar de flesta.
Ja.
Men om en offentlig person säger det här är privat, så finns det ändå så här, fast du har ju valt att vara offentlig.
Ja, just det.
Ja, fast jag har fortfarande min privata väg.
Ja, ja, ja.
Och låt mig ha
den. Ja, det finns ingen skyldighet. Man har ingen skyldighet.
Jag lyssnade på sommarpratet som du hade 2005 nu innan vi började avrunda lite grann. För då säger du i slutet, oj vad tiden gick fort, nu hann jag inte med. Och så nämner du tre saker i slutet.
Ja. Ja, nu är tiden ute och det här är bara några fragment ur mitt liv. Nu hann jag ju inte prata om när jag blev kidnappad i Kanada och min härliga natt med Brian Ferry. Och vad som egentligen hände när jag träffade Eva. Ja, vi får väl se om jag skött mig och kanske får komma tillbaka en annan sommar.
Jag kan inte hitta att du har svarat på de frågorna.
Nej.
Som du nämner.
Nej.
Din härliga natt med Brian Ferry.
Ja, just det. Ja.
Vad var det?
Det var ju väldigt härligt för många, många år sedan. Ja, men då hade jag gjort någon tv-grej, tror jag. Jag vet inte, 17 jag har gjort så mycket konstiga saker. Och träffade honom på Alexandra och det uppstod ljuvmusik. Och han var fantastisk, vilken gentleman alltså. Och sen skulle jag åka till London och jag jobbade som modell då. Och då sa jag så här, till min modellagent, så här, ah, jag träffade Brian Ferry i Stockholm förra veckan och han sa att jag skulle ta kontakt med honom. Nej, gör inte det. Han går ut med en annan modell här, Jerry Hall. Jäklar. Så att det blev inget mer med
det. Blev inget mer. Men den lilla stunden var härlig.
Ja, det var så fantastiskt. Det var så otroligt. Alltså vilken gentleman. Mm. Jag har träffat honom en gång efteråt och då skrattade vi bara.
Ja. Och sen nämnde du att du kidnappat i Kanada.
Det är en sån lång historia så att den kan vi inte ta här idag.
Nej, okej. Okay. Vi får hålla på den då.
Den vi håller på den. Ja.
Och sen var det sista du sa, jag vill ju egentligen inte, för jag vill inte gå in på privat, men du säger så här, vad hände egentligen när du träffade Eva? Säger du. Det är de tre grejerna du nämner i slutet. Och kanske får jag chansen att berätta det här en annan gång, säger du.
Ja. Men du vet, det är så många gånger som när jag säger, ska du inte skriva en bok? Ska du inte skriva en bok? Alltså, jag kan inte skriva en bok. Jag tror att det blir en Netflix-serie faktiskt.
Ja, kan jag säga. Jag har lyssnat på alla de här fantastiska historierna genom ditt liv.
Ja, men det är så, alltså, jag har gjort så jäkla mycket roliga grejer. Och hemska grejer också.
Mm. Men jag tänker, för att du måste ändå syfta till någonting som du ändå kan berätta. Eftersom du säger att du kan berätta. Och jag vill inte fråga frågor om dig och Eva. Men vad hände egentligen att träffa? Fanns det något speciellt roligt minne du pratar om då? När du säger att jag kanske kan berätta det sen?
Nej, men jag tror att det är precis som jag sa till dig, att när kärleken slår till så har man inte en chans. Det är liksom, okej, I surrender.
Mm.
I surrender.
Det var det som hände.
Ja, det var det som hände.
Vad är du själv nyfiken på? Nu har vi kommit in på mycket, men
men jag är ju, alltså, jag är så nyfiken så att jag får lägga band på mig ibland när man träffar människor som... Jag träffade en tjej häromdagen och sa, ska du flytta nu? Och då hade jag tänkt att hon skulle flytta på sin business. Medan hon trodde att jag visste att hon skulle leta lägenhet. Då fick jag, men vem är du tillsammans med nu? Säger jag följdfrågan. Och så fick jag reda på jättemycket saker. Och det är ju det där med, som du gör nu. Du frågar en sak och sen så blir det går vidare, så får man reda på något helt annat, eller hur?
Det är så roligt.
Det är så roligt.
Det finns en anledning till att min podd heter det den gör.
Ja, precis.
Det är så roligt.
Nej, men jag är naturligtvis nyfiken på hur jag ska reagera när jag kommer få se Franklin som kommer att bli min första barnbarn i Sydney i Australien. Det kommer ju bara... Jag vet när min syster Susanne blev mormor första gången för jättemånga år sedan. Och hon bombarderade mig med bilder. Jag sa, jag orkar inte se några mer bilder på ditt barnbarn och min släkting. Kommer jag bli likadan? Jag kommer säkert bara gråta och sådär. Ja, man kommer ju.
Alltså mina kompisar börjar få barnbarn nu.
Ja.
Jag älskar ju att titta på de där bilderna. Och ibland kan jag säga såhär, fast nu har du visat mig 20 bilder på en kvart.
Nej, jag ska regissera mig själv.
Fast faktiskt. Jag tycker ändå att det är rätt mysigt. Det jag har gjort, att jag längtar, det är ingen brådska. Så mina syskon ska verkligen inte känna någon press. Men jag tycker att det ska bli väldigt härligt.
Men Petra med, det är 52, hon ska ha barn. Ska inte du det också?
Nej, tack, jag är klar. Men jag tycker att det är fantastiskt, den resan Petra gör. Mm. Det tycker jag är helt fantastiskt.
Ja, absolut.
Men det finns en sak som jag är lite nyfiken på, extra med dig, som jag vill att du bara tar med dig härifrån. Och det kanske inte blir någonting, men det är ändå det här armbandet svanen som jag har fastnat lite med. Jag är lite nyfiken på hur du skulle göra den idag.
Mm, det är sant. Och egentligen borde jag tänka på det.
Jag skulle bara se från vad som hände när du var 11 och tolkade den... Alltså det gjorde den svanen till hur den skulle se ut idag, där du är idag med den erfarenheten du har. Mm. Det är jag lite nyfiken på.
Mm.
Får se om jag får något svar på det någon gång.
Får se.
Du, vi ska avsluta med en låt. Vilken vill du?
Vi ska avsluta med en låt som betyder väldigt mycket. Som när man blev bankad i huvudet av kärleken så visste man inte riktigt hur det skulle gå. Och det här är verkligen också ett tips till människor att If I can't make you love me. Och det måste vara två människor som ska vara kära i varandra.
Jag vet.
Mm.
Jag älskar den där låten också med Bonnie Raitt. Den är helt
alltså
fantastisk.
Bonnie Raitt, vi såg henne i New York på en spelning. Och man visste ju inte, alltså, den här låten har hon skrivit för 100 år sedan. Hon kanske inte spelar den längre. Och det var sista låten hon spelade. Åh, vad man dör! Men är den inte fantastisk?
Ja, den är helt fantastisk. Och hur många gånger man inte... Alltså, nu har det varit några gånger där jag kanske har älskat någon och den kanske inte älskat mig tillbaka. Ja. Och man vill ju inget hellre.
Nej.
Vad fan, jag kan inte göra någonting åt det.
Nej.
Jag kan inte det.
Nej.
Så den är ju fantastisk, den här låten. Så vi avslutar med den. Och stort tack, Eva, för att du kom hit.
Ja,
alltså, men det... så härligt att se dig. Och tack för allting du gör och hur du inspirerar mig och så många andra.
Ja, men vad härligt. Och du är ju en sån härlig person. Och du är så lik din mamma.
Jag är det, va? Jag blir så glad när jag säger det. Det är den bästa komplimang man kan få.
Ja, det är det.
Så gör dig själv en fin dag. Och tack för att du kom hit.
Jag ska göra det.
Tack.
Tack.
I nästa veckas avsnitt ska det handla om IT-säkerhet. Jag har bjudit in säkerhetsexperten, säkerhetsforskaren, hackaren och föreläsaren David Jacobi. Och vi kommer att prata om hur vi som privatpersoner ska skydda oss när det gäller allt från sociala medier, våra mejl, datorer och andra områden där vi kan bli hackade. Vi pratar också om vad företag behöver göra för att skydda sig och vilket ansvar även anställda har. Han förklarar vad hackarna gör och varför. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.